Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Upp på toppen, svensk mästare i gatubil Swedish Drift Championship 2021, Mattias Johansson! What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund
och Robban Strandberg.
Tjena, tjena små grabbar. Allt bra?
Små grabbar, nu försöker han ställa sig in, Robban. Vad är det på gång nu? Nu vill han låna pengar.
Ja, jag vet inte, nu är det mycket kul på gång.
Jo, tack. Det är under kontroll.
Ja, jag tänkte vi måste bevaka barnet inom oss.
Ja, men så är det.
Vi blir ju inte yngre, säger de.
Nej, det ska gudarna veta.
Ja. Dagens avsnitt är väldigt intressant. Vi har haft SM-finalen i Linköping. Men innan vi går in på den så tänkte jag vi kunde ju backa tillbaka lite grann. Vi har ju så att förare ibland skickar in text till oss. Vilket vi tycker är jättebra. Så vi kan ta med.
De tycker ju inte om när vi killgissar, utan det är bättre att tycka om att vi får fakta istället.
Det var ju en strategi vi hade, att vi skulle killgissa så fruktansvärt. Ja. De ledsnar på det där vilda spekulationen och börjar rätta oss redan i förväg.
Mm. Ja, men det är ju perfekt ju.
Oh ja.
Ja, det är ju det. Det var ju då Pontus Hartman som hörde av sig efter Lidköpingstävlingen, alltså efter näst sista tävlingen.
Deltävling 4 alltså.
Deltävling 4 i SM då, ja, precis. Och de hade ju haft en liten busy vecka där då. Därför att vi vet ju att Pontus körde ju i Pontus Furbrings gamla 350Z under Lidköpingstävlingen.
Och hur lätt är det då bara liksom klämma ner sig i en helt ny bil?
Och ja, en helt annan bil också. Orsaken till det då var att de fick motorras på sista träningen. Och vi hade ju nämnt, jag tror vi nämnde det där lite kort i förra avsnittet också, men vi visste ju inte riktigt detaljerna om det. Och när vi fick det här av Pontus, det var förra veckan, men vi hann inte få med det i den veckans podd då, så hade de faktiskt inte ens öppna motorn, utan det var ordentligt lagerknack och så hade de hittat lite delar i oljekylare och sånt där det inte ska vara motordelar.
Ja, precis.
Så, men... ja, det vart ju lite knepigt då under tävlingen där. Men sen så, efter tävlingen i Lidköping, då hade de ett möte och kom överens om att de skulle baske med sig till att bilen var ihop igen till finalen. Så de packade, drog hem och åkte till en verkstad där de slet ur motorn ur E46an då. Men... faktiskt inte då för att renovera den, därför att det fanns inte delar att få tag i tillräckligt snabbt till den här Ford Barra-motorn som Pontus har kört med ett tag. Utan
den är väl inte så liksom konstig motor heller egentligen?
Nej, men det kryllar ju inte direkt. Jag tror inte den har suttit i någon bil som har sålts på den svenska marknaden. Nej, egentligen okay. Det närmaste stället att hitta Barra-prylar är Australien, och det är ju en bit dit.
Mm. Ja, mycket av det kommer därifrån. Så att det gick inte att lösa. Men då hade de ju faktiskt då, Pontus var och köpt en Lexus. Någon
som,
dag innan.
Som man gör, så här bara.
Ja, som man gör.
Ja, råkar. Ska jag ha haft en liter mjölk och komma med en Lexus? Ja, åtta, ja. Det hände.
några dagar innan Lidköpingstävlingen då, så att han hade tagit hem den, ställt den hemma och hade lite kommande planer inför nästa år, säger han, är lite så här halvdiffust. Så
vänta nu. Han var och köpte en Lexus i Enköping. Det är 4 mil ifrån mig. Mm. Och hade han väl kunnat snurra förbi här, hade man kunnat ta ett poddavsnitt med
honom. Han hade nog lite stressigt en tid lite att göra det.
I alla fall då, så fick de ju tag även i motorfesten till E46an som passar till den där motorn ur Lexusen.
Mm.
Så att Lexusen fick faktiskt släppa till sin 2JZ till Pontus BMW då istället. Det blev ju då 1,5 vecka dygnet runt jobb för hela teamet. De fick bygga grenrör, de fick bygga insug, anpassa växellåda, ja, tryckrör och el och slangar och allt möjligt som ska göras när man ska byta motor sådär. Men de fick det där i mål och körde 11 dagar efter Lidköping, så hade de motorn igång och på lördagen så körde de den faktiskt i bänken också.
Det är fan helt sjukt.
Ja, det är riktigt. Och jag vet att han hade god hjälp, inte bara av teamet då, utan även Johan Jalkelid bland annat, som slet på med att bygga grenrör och tryckrör och grejer. Och sådär. Så det var, och Pontus förklarar det här lite grann också, att de gjorde det här till 100% för följare och sponsorer. Han visste ju redan att han var borta från toppen i serien, men ville ju ändå avsluta med flaggan i topp i slutet på säsongen här. Och både följare och även då samarbetspartners som har stått bakom teamet under den här tiden när det har varit pandemi och det har varit lite tuffare ekonomiska villkor för många, så här, så vill man visa att man skulle vara med och synas, och man skulle göra det med stil, så att säga.
Men det är bara ett bevis på hur proffsigt det där teamet tar det hela.
Mm.
Ja, men det här är inte en kul grej de gör. De är ju fullblodsproffs, punkt slut. Det är ingen diskussion om det. Precis. Och att han har, det kan man väl inte undgått att det är lite Ford-nörd, men alltså, även jag hade ju förlängt, alltså att han har ens orkat hållit på med den där förbannade barraspisen och inte bytt mot något vettigare för länge sedan, det är ju för mig helt obegripligt. Så jag menar,
man kan ju tycka så här, ja, hade man bott i eller runt omkring Australien,
menar,
så, ja.
Har du kryllat, har du lika lätt att hitta barra grejer som 2JZ-grejer, då hade det varit en annan sak. Men nu är det ju, alltså det är helt omöjligt, och sen har det ju bara jävlas hela tiden. Det är väldigt sällan man har hört att nu går den här motorn klockrent, det är inget strul. Nu är det bara att byta lite olja och köra.
Det är ju så, det är ju, vad heter det, jag tvivlar inte att barran är en bra motor, det kan den säkert vara, men det finns inte så jättemycket erfarenhet att luta sig mot, åtminstone inte nära här, och sen så finns det inte så jättemycket prylar, eller 2JZ, BMW M50 och ett gäng av de här M104 nu, det finns det folk som har erfarenhet och man har provat ut och vet ungefär vad som fungerar. Så där är det lättare. Och det är ju synd på ett sätt. Därför att det finns ju fler. Thomas Nyqvist har ju en barra i sin S13 också. Att, att vi inte får in en motor till. För att vi vet ju att 2JZ:erna har ju börjat bli svåra att få tag i.
Prislapparna lär ju stiga ganska rejält.
Gör ju det. Det blir ju det då. Så ja, vi hade behövt en motor till som det finns hygglig tillgång på och kunna bygga vidare på. Men
B30.
Någon måste ju ta hundårna och lära sig grejerna. Liksom.
Ja, men han har kämpat och hållit ut hur länge som helst. Alltså, det är sjukt imponerande.
Mm. Och, alla motorbyggare där ute och alla driftare också. RB-motorerna?
Ja, men där, RB-en brukar man väl säga att upp till 500 häst. Jaha,
den är för svag alltså.
Ja, så pallar de. Nu får jag säkert folk på mig här för att nu killisar jag igen. Men det är så jag har hört det. Liksom, att är du nöjd där uppe i 500-550 kanske, då räcker det. Men går du över det, då pallar de inte riktigt. Att det är lite för klent med oljetillförsel och det i vissa delar. Och så.
Ja, du får bygga om så fruktansvärt mycket mer.
Ja, kanske. Precis. Det i princip inte går. Men sen så avslöjade Pontus också att de hade faktiskt planer att gå över till 2JZ:an då till nästa år, men bygga i lugn och ro över vintern. Och Det är ju det han vill komma tillbaka till, är ju det här att ska man vara med och slåss om pallplatserna, då behöver man lägga pengarna på att få körtid och erfarenhet.
Mm. Men ingen vinner ju på att stå i garaget och skruva hela tiden.
Nej,
det måste, bilen måste ju vara det minsta bekymret du har, så att säga. Den ska ju funka klockrent.
Ja, och då, och just för att få körtid och erfarenhet, som man säger. Så att jag är helt med på tänket. Jag är absolut inte Ford-fantast som du är, Robban, men jag tycker ändå att det är lite synd att vi inte får in en motor till på den svenska marknaden som kan vara ett alternativ framöver.
För det är ju en bra spis oavsett om det jävlas eller inte. Alltså den är ju lika bra som en Supra-spis. Nackdelen är att den är högre och lite tyngre. Men det går ju att få ut några sjuka mängder effekter om där. Jag följer några lårar som kör drag racing i Australien med sådär, och de är snart uppe på 3000 hästkrafter i den där. Så 1000 hästar är inga större bekymmer, men det kostar ju några sjuka pengar.
Och sen är det lite grann hur motorerna körs också. Ja. Att man kanske måste anpassa bygget lite grann på ett annat sätt när man bygger en motor för drifting mot när man bygger den för drag racing.
Jo, jag menar, 8 sekunder höga varv och sen är tävlingen över, eller ett par minuter på varvstopp. Jag menar, alltså att motorerna överhuvudtaget håller oavsett fabrikat är helt obegripligt.
Ja, och det är det där man måste lära sig, och jag är som sagt övertygad om att det kommer säkert att gå, men någon måste ta den där smällen liksom. Och jag förstår att Pontus och hans team inte har riktigt ekonomin till då.
Men sen måste det vara fruktansvärt irriterande när man vet att man är så pass duktig chaufför, man har en riktigt bra chassi, man har ett jättebra team, men motorn jävlas hela tiden, så man får inte möjligheten att visa hur bra man egentligen är. Och det måste ju vara sjukt frustrerande.
Ja.
Ja, det får en ond cirkel.
Ja.
Ja, men sen har vi också BMW-motorerna, Mercedes-motorerna, som kanske är ännu mer tillgängliga för oss här i norra Europa.
Jag tycker det är lite ballt att det börjar poppa upp fler och fler Mercedes-spisar.
Ja.
Det är lite tufft.
Ja, absolut. Nej, det verkar ju vara klart gångbart koncept, det där M104 som Jocke Andersson och Dennis Andersson med flera kör med.
Och teamet visade återigen sitt sin guldstjärna, skulle man säga, på lördagen under Linköping. Men det kan vi ju kanske ta när vi kommer fram dit.
Mm. Ja, ska vi svänga över lite grann till själva tävlingen? Det här var ju lite grann uppladdningen inför då. Men du, Henrik, var ju där, så du får vara våran ciceron lite grann. För Robban och jag satt ju hemma framför livestream-skärmarna och tog inte del direkt.
Hoppa i sätena, kan jag säga. Fan, det var sjukt spännande. Så där får ni inte vara.
Ja, alltså alla var ju bra taggade.
Men alltså, de får ju skärpas. Det måste ju vara större differenser. Så det får inte vara så där nära, så där långt in i tävlingen. Tänk, jag är gammal. Fan, det här håller inte.
Tänk bara så här nu. Kvalet. För att komma in i topp 32 så var du tvungen att köra en runda som gav dig mer än 69 poäng.
Mm.
För att få komma in i topp 32. Ja. Och hur många folk var det? Det var, eller folkförare, 37? Vad för mig?
Ja.
Det ska jag låta osagt faktiskt.
Ja, men jag tror det var 37 förare. Sen så följde bort några från träningen.
Det var 37 förare precis i kvallistan. Sen så hade Fast Mike
och hans motor dog ju på träningen.
Precis, Andreas Johansson. De gjorde inga poäng alls.
Fast de var med de försökte komma till skott på 32, men det gick inte, nej.
Sen Pontus Karlsson, Johan Jalkelid nollade i båda sina åk. Så att det var 33 förare som hade kvar poäng. Så en blev ju utanför.
Men vad hade 32 platsen? Det var inte det 69 typ?
Eller 73 hade Alfred Grindberg som var
32.
Ja.
Så att du har varit tvungen att köra en kvalrunda på 73 eller mer.
Mm.
Så att det var tajt. Det var riktigt tajt.
Det var riktigt tajt, ja, det var det absolut. Vi ser att Tobias Andersson hade 69 som inte kom med. Han på 33 plats då.
Mm.
69 poäng är ändå en respektabel siffra, så att det är... Ja, lite grann om kvallistan där. Kul att se Erik Kadikis kvalade in. Han hade 75 poäng.
Erik körde faktiskt bra och på träningen såg det riktigt bra ut.
Mm. Kul för Erik, hoppas att en trend som håller i sig.
Mm.
Jag är lite förvånad. Jag ska inte ta ordet besviken i min mun, det ska jag inte göra, men jag är lite förvånad att inte de här RM-killarna lyckades bättre än vad de gjorde. Vi hade Filip Josefsson på 29:e plats, vi hade Alfred Grindberg på 32:a som sagt, och vi hade Andreas Johansson då som var utanför med en dubbel nolla. Jag vet inte, någonting måste ha gått sönder i hans bil eller någonting så att han inte
kom
till start.
Det var lite förvånat dåligt resultat. Jag trodde, tog nästan för givet att de skulle klättra högre.
Så var det.
Jag tror nämligen att alla var så supertaggade och det var flera förare som, man ska inte säga, brukar göra sämre kval.
Men det var väl en ganska svår bana också, som jag uppfattade. Den var väl inte walk in the park det där. Då kan det ju vara mycket nerver. Man har inte hunnit byggt upp samma rutin som de här, vad ska man säga, provförarna som har kört på den här nivån under längre tid. Så jag menar, det är säkert jättemycket så det hänger på.
Ja, och sen så ska första kvalomgången gick när solen gick ner.
Mm, det såg jag.
Det var golden hour då när det startade kvalet. Mm, så kvalrunda två, det var alltså i pitch black nästan.
Mm. Ja. Nej, men det här att de inte var vana att köra på R-däck, de här killarna, det var ju en sak som vi tog med i beräkningen. Men jag trodde nog att åtminstone någon av dem skulle lyckas lite bättre. Men det är ett tufft steg att ta det där, absolut, från RM till SM eller från semipro till pro. Så att, det visade väl lite grann här då. Men för sen ser vi ju, vi hade Herman Jansson på en 30:e plats, vi hade Andreas Lilja på en 28:e, Martin Freid på en 27:e, Pontus Hartmann nyss nämnde på 26:e plats och sådär. Och vi hade liksom de här wildcardsen då, gjorde ju inte jättebra ifrån sig allihopa heller. Jim Olofsson på en 14:e kvalplats, Jimmy Gustafsson på en 12:e och så Johan Andersson då förvisso på en 4:e.
Mm. Så, jag pratade med en av förarna efter kvalet lite snabbt, och då sa han att första initieringen, om du hamnar lite för långt nära muren så att du fick en väldigt vid linje så du skulle ligga bra mot muren, ja, men där var det väldigt halt istället.
Mm. Mm.
Så att du riskerar att åka in i muren. Så jag tror att det var nog flera som liksom hamnade där och...
Men det såg man ju under liven också, att det var väldigt många som hade väldigt svårt att komma ut där de borde ha varit, så att säga, i första zonen. Så att säga.
Då har de hamnat i det där spåret.
Och som de som lyckas klippa den, de hade ju jätteproblem med innerklippen istället.
Mm.
Så det var inte... De la en bra finalbana. Det krävdes jäkligt mycket, kan jag tänka mig, utav de som körde.
Ja.
Och prestera på
den var inte lätt, alltså.
Det såg man ju på många rutinerade förare, hade ju faktiskt jäkla problem att hänga med runt banan.
Mm. Ja, när vi kollade på kvalet så var det väl liksom, jag tyckte inte någon var given liksom, som hade verkligen anamnat banan, tyckte jag inte.
Mm.
Liljas motor tyckte jag redan på träningen, jag hörde att den gick inte riktigt rent. Mm. Så det kan ju ha varit något problem där då.
Mm. Var det bara 3 pang i sekunden?
Mm. Precis. Behövde bara 2 men, på hörselskyddbåsen.
Om vi kikar på toppen då, så var ju Mikael Johansson kvaletta, 96 poäng. Micke är ju jätteduktig att kvala. Jocke Andersson kval 2, 94, och Mattias Johansson kval 3 med 92, samma poäng då som Johan Andersson kval 4 wildcardet. Sen hade vi Filip Ågren och glädjande nog Christian Erlandsson. Kul att se Christian högt upp i en...
Christian gjorde ett starkt kval, faktiskt. Mm,
absolut. Kevin Brunberg och sen en annan rutinerad räv på 8:e plats i Fredrik Westring. Kul att se att Fredrik placerar sig högt också, tycker jag.
Jag tycker det blev någon form av skifte, för att det var många förare som man normalt sett hittar kanske i mitten, lite längre ner.
Mm.
Fanns nu istället uppe liksom i bland toppen.
Ja, nej, men det...
Men Micke, han måste ju ha skygglappar på sig. så att inte han ser någonting annat än rakt fram. Så han han kör ju bara.
Jag tror han går igång på det där på något vis.
det måste vara samtidigt, för han är ju så att alldeles i starten, då vippar han gångavläsen. Har man ju sett.
Mm.
Att han gör tumme upp av läsen och sen så drar han.
Mm.
Det är typ samma switch i liksom i han att nu, devil's mind. Liksom.
På med den, bort med hjärnan, man åker ju.
Ja. Ja.
Och det går ju bra, alltså han är ju duktig som tusan.
Mm. Ja, vi kikar lite grann på topp 32 då. Micke Johansson gjorde ju processen ganska kort med Alfred Grinberg där. Vi hade en annan som var lite förvånande där var ju att David Mellqvist slog ut och Fredrik Westring som vi nämnde nyss på en gång. Men i övrigt så hade vi ju med oss alla de här kombatanterna om mästerskapet vidare ifrån topp 32 då. Andreas Staberg, Micke Johansson och Mattias Johansson som var huvudpersonerna i det här dramat.
Mm,
och hade de åkt ut här, då hade det ju öppnat upp för en del andra också, för det pratade vi om. Vi hade ju topp 5 hade ju absolut chans och topp 10 hade ju chans lite grann också, men
Och sen så ska man också komma ihåg nu att Mikael Johansson vann kvalet. Mattias Johansson kom trea, var det väl?
Mm.
Han knappade in, så det var 7 poängs skillnad när de började stegen.
Precis, det är inte bra. Fick 10 poäng för sin vinst och Mattias fick 8 poäng då för sin tredje plats.
Det är fan inte bra för nerven när man sitter hemma när det är sådär.
Nej, det är det ju inte. Jim Olofsson, wildcardet, fick faktiskt köra en one more time då mot Henrik Johansson.
Mm.
Tyckte det var kul att se Henrik i livestreamen. Han har inte känt sig riktigt bekväm med den där GT86an sedan han byggde den. Jag vet förresten att hans gamla BMW E36 är till salen nu, så han kanske kan köpa tillbaka den. men nu verkade det ju faktiskt som att Henrik har fått till
GT86an. Alltså det var väldigt stabilt.
Ja.
Inte alls som man är van att se.
Jag tycker det såg bra ut.
Ja.
Nej, den har varit lite, jag vet inte, den har varit oberäknelig för honom på något sätt. Jag har inte pratat med Henrik om det, utan det är bara det jag har sett själv.
Men jag har inte sett det som att det är hans misstag.
Nej, det verkar som att bilen är oberäknelig på något sätt. Liksom. Sen i topp 16 då, så hade vi ju, där fick Mikael Johansson möta Viktor Andersson och gick vidare. Andreas Staberg slog ut David Mellqvist och han var också vidare. Och sen hade vi ju en fantastisk battle då mellan Johan Andersson och Tony Averstedt som faktiskt gick till 2 one more times.
Mm. Det var jämnt emellan, det var små misstag som skilde.
Ja, verkligen. Jag tycker det, Tony Averstedt är en förare som jag tycker är roligt att se jämt faktiskt. Där sparas det inte på krutet.
Nej, det av och på. Eller? Ja.
Ja, precis. Så att det var, den battlen tyckte jag faktiskt var en höjdpunkt.
Vi brukar ju säga det att vi är glada att man inte bedömer, men den här helgen var ju verkligen, alltså jag är så glad att det där inte är någonting jag behöver ens ta i med tång. Alltså.
Nej, herregud. Patrik Frey Algar mötte Kevin Brunberg. Där Patrik vann efter också en one more time faktiskt. Så där så tog ju chansen till segern då slut för Kevin. För Kevin hade ju faktiskt ganska bra chans annars
att komma upp vidare. Ja.
Mm.
Förresten, hoppa tillbaks till kvalet. Viktor Andersson, vad kvalade han?
Viktor Andersson kvalade 17:e.
17:e. Tänk då på att han hade motorbekymmer innan all träning var klar. Han kom inte ut på första kvalet.
Mm.
Körde enbart sin första eller sin andra kvalrunda på grund av det elfelet han hade. Så det var bra.
Mm. Ja, det stämmer. 83, inget resultat i första och 83 poäng i andra.
Mm.
Stämmer bra det. Mattias Johansson fick möta här i topp 16, fick möta Jim Olofsson. En repris då på topp 4-battlen från Sundsvall. När Mattias sköt en tryckslang och stötte ihop med Jim.
Mm.
den här gången så var det Mattias som gick segrande ur. Och det var ju jätteviktigt för honom för att hålla liv i...
Ja, kort räknat kan man säga så här. Hade Mattias blivit utslagen där, då hade Mikael blivit svensk mästare.
Men det var ju aldrig en...
Eller Staberg.
Enda chansen att han skulle ha förlorat mot Olofsson där, det var ju att han skulle ha gjort bort det, för han körde ihop skjortan ur Olofsson.
Mm.
Alltså, det var ju nästan en total utklassning. Olofsson är en duktig chaufför och han har fått ordning på bilen, men han har en bit kvar upp till den här grabben, kan jag säga. Mm. Det var helt bizarrt.
Vi har ju gjort en intervju med Mattias som vi kommer komma till lite längre fram här, men där pratar han ju om det här med att möta kompisar. Han fick ju möta Herman Jansson då, som han har tränat jättemycket mot under sommaren här. De har ju tränat Winweg 2 väldigt mycket. Och sen så möta Jim då i topp 16, så han hade ju lite otur där.
Han hade väl varit skällt lite på dem och frågat vad fan de höll på med när han hittade dem för långt ner i kvalresultatet också. Det tycker jag är lite...
Precis. Ja. Och sen då, i första batten i topp 8 blev ju en riktig rysare, därför att där fick vi ju faktiskt då Mikael Johansson mot Andreas Staberg.
Mm.
Där alltså tvåan i serien möter trean i serien, och här tar resan slut för en av dem i att utmana om seriesegern. Hög placering skulle det ju bli ändå, men utmana om seriesegern. Och där var det Mikael Johansson som gick vinnande ur den striden. Så Andreas Staberg blev utslagen. Johan Andersson mötte André Andersson och vann, gick vidare. Jocke Andersson mötte Patrik Frejalgar och vann och gick vidare. Och Mattias Johansson mötte då Jocke Gran och gick vidare. Så där hade vi då ettan, tvåan, trean och fyran ifrån kvalet vidare till topp 4.
Mm. Och då var det intressant, för att alla liksom, ja.
Det var mycket räknande, kan jag säga.
Ja, det var mycket räknande, och vi försökte ju stötta kommentatorerna i livestreamen lite grann där med lite räknande, så att de hade...
Om jag inte minns helt fel nu, Staberg får gärna gå in och rätta mig efteråt om man tycker nu att jag säger fel här. Sista träningen innan stegen skulle börja, så stöter Bengtsson snurrar. Mattias Bengtsson snurrar och Staberg hinner inte få stopp på bilen, så att han åker in med sin förardörr i fronten på Bengtssons bil. Rutan spräcks och flyger. Men de fick inte upp dörren. Så att när han kom in i depån så var de tvungna att klippa gångjärnen.
Oj!
Och svetsa dit en helt ny dörr.
Då har det smullat ganska bra.
Ja, den har tryckt ihop.
Men hur gick det med bur och sådana saker? För man har det smullat så pass bra, nej, så är ju risken att de har...
Ja, nej, det var bara att dörren hamnade väl i något snedläge.
Ah, okay.
Och klämde fast sig själv så då. Mm.
Det är det som är så tråkigt när man inte är på plats. Man ser ju inte kvalet.
Nej,
jag håller på att rodda med en grej nu. För nu om det är så att jag inte kan åka på en tävling någon gång. Så jag tänkte dumpa den där nere hos Lago eller någonting sådär. Det blir typ en GoPro som har en egen powerbank och en egen mobiluppkoppling. Ställ den någonstans så vi kan sitta hemma och titta på kvalet.
Och sen just det, att sista träningen innan topp 32 få en sån grej.
Mm.
Men han ju fixar det. Mm. Och vad som hände efter ett halvt varv på första träningen för Hartman. Också en sån grej. Eller en sån grej. Han körde tvin första varvet de skulle åka. Så går han ihop med Viktor. Jag vet inte om Viktor touchar till den. Så att Hartman snurrar och knäcker hjulupphängningen bak.
Mm.
Så han fick åka skämsplatta ut. De hann få igång han. Men de hann bara köra alltså ett halvt varv den dagen.
Mm.
Och det är ju inte direkt det man vill ha när man har byggt en ny bil i stort sett.
Nej, ny motor och en satans massa murar liksom. Nej.
Ja, det var alltså banan, det var ju kul att det var mycket betong och så där. En del gillar ju det, men hade inte det där kunnat gå att lösa med typ koner och sprayfärg? Alltså det är fasen vad stryk en del bilar har fått. Och så var det inte Erlandsson som var inne i muren ganska rejält.
Oh.
Ja, det var ju flera av dem som var det. Grejen var ju den att publiken stod ju ut med banan, så de hade nog inte kunnat gjort det så. Uh-huh. Inte för att de ville väl säkert få publiken så nära som möjligt.
Jo, men det finns väl inte möjligheten att ha, och sen är det väl smartare egentligen att bygga det i betong så där också. Rent, vad ska man säga, det går säkert fortare att bygga en bana på det där sättet.
Ja, det tror jag. Nej, men annars, sen när vi kom fram till topp 4, så då hade det hunnit blivit Pitch Black.
Jag måste säga att de gjorde det ganska bra, för vi som satt hemma och tittade på livesändningen, där såg, man såg att det var mörkt. Bortsett från startkameran som någon inte hade boostat ISO på, där såg man hur jäkla mörkt det var. För allt annat, där hade de ju maxat ISO på allting, till och med på drönaren. Man såg att det såg ut som det filmade allting genom ett hav av sand ungefär. Det var gryningar än Hej kom hjälp med. För att vi ska inte prata om det, varför de inte riggade en kamera på någon hög mast någonstans längst ner på banan istället för bara förlita sig på drönarbilder. Man var ju åksjuk.
Det där vill vi återkomma till.
Ja, sen. Det där såg. Ja. Men där såg man, där fick man ju verkligen en upplevelse om hur sjukt mörkt det är. Jag vet inte om den slow motion kamera de har i starten eller någonting som gör att man inte kan trissa i sån så fruktansvärt.
Det var en större kamera så i alla fall.
Men jag vet inte om den kanske inte kan boosta ISO:n så mycket, för de bytte under sändningen och körde med någon kamera inifrån line-upen så att säga, en handhållen kamera där. Men där såg man ju verkligen att det var ju så svart som man såg inte handen framför sig.
Som referens så kan man säga att när jag panorerar så brukar jag oftast lägga på 1.40 i slutartid. Nu hade jag 1.40 i slutartid. Och 2,8 och 12 800 ISO.
Fy fan.
Och ändå så var det alltså mörkt i bilden. Alltså.
Men, jag säger, man får ta med sig sådana här provfoto speedlights och sätta på och köra med blixten efter att man ska på så här. Dela ut solbriller.
Det gick ju få typ av bild, ja. Men kamerorna tyckte inte om.
Men det blir så mörkret. Tråkigt också när man måste hissa upp den sådär. Och så det är klart, det är atmosfär, det är fränt för publiken som står där, men för föraren och så vi som ska fota oss där är ju alldeles för mörkt jämt. Jag har aldrig varit på en kvällstävling där belysningen har varit bra. Inte ens gymkanan, och där hade de ganska gott om belysning, men där var det ju becksvart också mot slutet, så det var ju bara sista 30 minuterna kan man inte göra någonting, det är bara att stå och titta på.
Men det, alltså, det var ju väldigt läckert att uppleva, det var det.
Ja, det är det. Jag hann aldrig, eftersom det var så mörkt senare på kvällen, så såg man riktigt inte hur mycket däckrök låg kvar inne på området. Blåste det någonting överhuvudtaget där senare mot
kvällen? Det blåste, men kylan gjorde att den låg stilla.
Ja, för det framgick inte så bra på bilderna hemifrån. Man såg det tidigare under kvalet under dagen där, då såg man ju att det var väldigt, väldigt rökigt. Och ändå blåste det lite grann, såg man i flaggor och sådär. Men framåt kvällen det var det omöjligt att avgöra.
Ja, det var värre på kvalet. Då blev det något kylslag som gjorde att även fast det blåste så rördes inte röken. Det var därför det blev de här stoppen ibland, att de väntade väldigt länge innan de skickade iväg.
Så nästa år måste de hitta en fläktsponsor till STC om de ska ha sådana banor.
Ja, men när vi hade kommit fram till topp 4 då här, då var vi ju ganska övertygade om hur läget låg. Att om Micke vann tävlingen och Mattias kom, så att han fick tredje plats poängen. Därför att det är ju en liten krydda i det här när vi håller på att räkna på det här, att Johan Andersson är med i den här ekvationen och han är wildcard och ska inte ha några poäng. Så att hur den var, så hur de än placerade sig i topp 4, så skulle 1, 2, 3 poängen delas ut, alltså 195 och 90 skulle delas ut.
Ja, precis.
Oavsett. Så att om Micke skulle vinna tävlingen och Mattias skulle få 90 poäng, då skulle Micke vinna med en poäng.
Så kortfattat, så matchen om tredje och fjärde plats, det var egentligen finalen i SM-serien?
Nej. Det var redan när Johan Andersson och Micke Johansson möttes.
Det var
redan där. Micke var tvungen att gå till final så att han kunde vinna tävlingen. Och den... Det hade ju Mattias då möjlighet att få kontroll på, eftersom han skulle köra i andra batten. Så kunde ju han veta hur gick det här innan han körde sin.
Tror du att förarna har stått där och har någon liten statistik, Nisse, som har räknat?
Ja, men han berättade lite grann om det i intervjun här, att de hade ju lite koll i alla fall. Men grejen var ju att battlen mellan Johan Andersson och Mikael Johansson gick till en one more time. Så därför så avgjordes ju då Jockes och Mattias battle först.
Och där de körde ju mellan, ja.
Ja, och där hade ju då Mattias avgörandet i sin egen hand. Han berättade ju lite grann om det också. Lyckas inte riktigt med det. utan Jocke vinner och tar finalplatsen. Så då är det ju fortfarande öppet. Men i och med då One More Time-en där Johan vinner och slår ut Micke, så är det ju redan klart.
Mm, för då får det blir ju andra tredje plats.
Ja, det blir för lite poängskillnad. Det blir 5 poäng och Micke hade behövt 10 poängs skillnad mellan de två. Så då var det redan klart. Och då fick de mötas då i en battle om tredje platsen där, som ju då var verkningslös, att säga, när det gällde utgången på SM:et, men ändå en spännande battle som Micke vann och blev trea då i tävlingen. Och i finalen då så möttes Johan Andersson och Jocke Andersson, och så det var Johansson mot Johansson i battle om tredje, och det var Andersson mot Andersson i finalen. Så Johan Andersson vann tävlingen då. Linköping Drift Battle presented by Askling Bil eller något sånt där heter det, va?
Japp.
Så att Johan Andersson tog hem den då, men Jocke Andersson var ju den som tog hem högsta poängen då i serien, så att säga. Så slutade det. Så att det var ju lite besvärligare. Vi brukar ju ha ganska bra koll, vi som har håller på med det här ett tag med poäng och grejer och följa med och dra av för 5-minutare och alla möjliga såna här grejer som ska göras för att få rätta poängen. Men det här var faktiskt lite besvärligt när det var wildcards med hela vägen ända upp. Och,
jo, du hade väl lite att tillägga där i våra lilla chatt där under kvällen.
Ja, men det var,
alltså den chatten skulle, jag undrar vad en vanlig människa skulle tycka om chatten.
Jag gillar de här uträkningarna när vi andra ifrågasatte. Det var så komplicerat så vi andra, vi brukar aldrig ifrågasätta Christers räkenskaper eller såna saker. Det är liksom det är lag, punkt, slut. Det är någon som har ens frågat. Så att, men det här var så jävla struligt. Det var så svårt att förstå poängräkningen. Tack vare wildcarden har ju dundrat in och fuckat upp statistiken.
Sen kom det ju en liten krydda till också för att spajsa till den här anrättningen ytterligare lite grann när vi hade gjort klart. För vi var rätt snabba med att lägga ut serietabellen när den var klar. Men en sak som vi inte hade fått reda på var ju att Christian Erlandsson blev faktiskt diskvalificerad.
Ja, visst ja.
På grund av en fortkörning i depån. Som
pit
var,
violation.
Ja,
men som, var det att han hade kört för fort in där eller vad var det?
Ja, och då blev ju det problemet att han skulle då inte få sina poäng från kvalet. Och, så det var strulade ju till ytterligare i det här. Men det redde vi ut också, så att tabellen som ligger på våran sida är också rätt. Den är rättad och avstämd. Men jag måste ju säga att det var ju en väl regisserad spännande thriller som höll sig ända in i slutet. Med två av de här då kombatanterna med ända in i det sista och
samtidigt
men det var ju sista körningen, sista chasen liksom.
Det hade ju varit sjukt tråkigt om det redan hade varit klart i Lidköping.
Det är ju
så här det ska vara, men det behöver ju inte gå till den här ytterligheterna. Alltså man behöver inte sitta hemma. Jag var helt förstörd.
Ja. Det kan ju ha räckt med kvalet till exempel.
Ja, nej, men alltså det där var för mycket. Nog för att det är spännande med motorsport, men det här var fan med löjligt. Och så har man ju, ja, jag är norrlänning, ja, jag är partisk. Det är klart som fan jag har en favorit i den här fighten. Och man sätter ju hemma och överlycklig, så man nästan började. Man var ju nästan tårögd när man insåg, när man Christer hade verifierat siffrorna för 17 gånger, man insåg att det här är redan klart nu, det här är färdigt. Då kände man lugnet, då kunde man njuta av sista battlen så att säga, men nej, det var...
En enda träliga slutet, det var ju när Jocke Andersson körde sin chase, var det väl?
Finalen där blev ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss, det var det rätt i.
Vi har faktiskt fått en förklaring till vad som hände. Det är kul. De åkte in och böt däck inför den här One More Time-en. Då märker de att huvudströmbrytaren glappar. Ja. Och liksom bara sånt där skitfel liksom. Så de stoppade in ett mellanläge och hoppades på det bästa. Men i chasen så glappar den till och ECU:n startar om. Vilket innebär att han dödar i bilen. Och det var ju det som hände. Bilen slog ju av. Sen startade han bara den och körde ut den.
Fan vad super.
Det är så tråkigt.
Ja, men alltså, det förstör ju totalt. Inte bara liksom... Oh, det är...
Ja.
Det är såna, och så är det ett sådant här skitfel. Kan ju med ett lådhaveri eller fine eller någonting. Det är ett sådant litet glapp. Ja. Ett elglappfel. Alltså, det är...
Och jag menar, när de hittar det, när de byter däck inför en One More Time, då har man inte tid att hålla på.
Nej, det finns
de ingen... hade ju kunnat ta sin 5 minuter, men jag tror det var rätt många som var ganska mätta där på att se, eftersom det blev en One More Time i finalen, så får man ju vänta lite grann och sådär. Och sen visste ju Jocke det dessutom. Det är klart han vill vinna tävlingen. Jaha. Det är säkert inte ett uttal om det, men han visste ju, han hade ju poängen för vinsten i alla fall. Eftersom, eftersom det var mot Johan. Men vilken avslutning på säsongen av Jocke Andersson.
Mm-hmm. Oh, han kom ju starkt både i Lidköping och nu.
Ja.
Verkligen. Och han sa ju det i Lidköping att han hade ju börjat hitta rätt med chassit.
Precis.
Och det märktes ju, för han hanterar ju bilen väldigt stabilt.
Ja, de har ju hållit på mycket med hjulupphängning och sånt där och inte fått det att stämma tidigare. Men nu så har de justerat till det. Så att han har ju faktiskt 2 stycken 100-poängare på slutet då.
Mm. Mm.
Men det är väl det man på något sätt, åtminstone jag, hade förväntat mig.
Ja.
Alltså i min värld är inte det något förvånande. Jag är förvånad av att han inte kom högre i slutresultatet. Men det har att göra med att det var lite strul i början och så här, för han är ju en helvetes duktig.
Ja, för det var, alltså han sa väl det, det var väl inte förrän de kom till Lidköping som de började liksom
få grepp till om allt som det skulle. Så. Ja.
Mantorp var väl ett hyggligt resultat och 47 poäng hade han därför. Jag har inte exakt resultatet nu, men Sundsvall 23 poäng, så där gick det ju riktigt dåligt då. Och så sen de här 200, 103 och 109 nu på slutet här, så att kul för Jocke tycker jag. Han är en seriöst satsande, hårdsatsande förare han också. Och det är ju kul att se att det är de här som man tycker satsar riktigt, riktigt hårt som är med här uppe i.
Men det är bara ett bevis på att det krävs. Det är ingen som kommer högt i svenska mästerskapen i drifting på en flax. Det är bara liksom, vad ska man säga, på den här nivån är det bara otur att du inte kommer högre. Det är aldrig någon som kommer högre upp på grund av tur. Kommer du högt upp, då gör du det på grund av att du är duktig, punkt slut. Och du så där bra är du helt enkelt. Så kommer du inte på vad ska man säga, de här som ligger, vad ska man säga, på 18:e plats och neråt, de har haft oflyt under den här säsongen. För allihopa som ställde upp i år var ju potentiella förare att vinna hela skiten.
Ja, det här måste nästan vara bland de jämnaste jag har sett i SM.
Ja, ja. Mm. Nivån i år har ju varit helt vansinnig.
Jag tänkte vi kunde kika lite grann i tabellen och sådär, men jag vet inte, ska vi ta och lyssna kanske lite grann på vad svenska mästaren Mattias Johansson har att säga om senaste dagarna här innan vi kliver in och snackar om tabellen. Vad tycker ni?
Jajamän, ja. Vi kör den.
Ja, välkommen till Driftspodden Mattias Johansson och ett jättestort grattis till det svenska mästerskapet.
Ja, men du, tusen tack.
Man kan ju inte komma runt den här klassiska sportfrågan, den mest klassiska av alla, men hur känns det?
Ja, det, jag vet inte riktigt än. Det känns ju fruktansvärt bra givetvis, men det är fruktansvärt svårt att landa i någonting sånt här också. Det är ju, man har inte varit direkt jättenära tidigare på att ta hem något guld så här heller, utan det är någonting nytt för både mig och teamet, så att det känns lite overkligt om jag ska vara ärlig.
Mm.
Det är väldigt svårt att sätta ord på det bara.
Mm. Ja, vi får ju också passa på att tacka för underhållningen, för det var ju spännande in i det sista, verkligen.
Ja, det var ju verkligen det, och det var väldigt nervigt allting också. Det var ju verkligen på poängerna det skilde liksom.
Ja, vi försökte ju, vi som är lite kalenderbitare så där, försökte ju att hänga med lite grann, så att jag hade väl rätt bra koll att när Micke inte gick till finalen så var det klart. Men hur pass väl hade du koll?
Alltså vi hade väl räknat lite grann att vi var tvungna att egentligen komma trea om Micke skulle vinna. Alltså. Men det var så mycket den där kvällen så att vi hann som inte riktigt räkna om någonting. Utan det var mer när jag hade åkt ut som det var lite annat folk som var inne på att jag hade tagit SM-guld idag. Men man var ju som bara, har ni verkligen räknat rätt? Vågar man lita på det här nu?
Ja,
vi vågade verkligen inte som tänka allt för mycket på det där förrän vi verkligen stod där på pallen.
Nej, fantastiskt. Jag tänkte att vi kanske kunde blicka tillbaka lite grann över säsongen som har gått lite snabbt här. Och vi började ju på Mantorp Park ganska tidigt i våras här. Där gick det ju ut hårt. Var ju kvaletta väldigt länge, men till slut så lyckades ju Staberg smita förbi. Så du började ju med en fin kval andra plats där i alla fall. Sen var det väl lite dramatik vill jag minnas. Någon växellåda eller någonting som krånglade lite, va?
Ja, precis. Kval gick bra, träningen också. Vi hade väl kanske inte jättestora problem att hitta runt, utan när det väl satte så satt det där. Men då körde vi sönder en växellåda där, så det vart ju väldigt tajt att få ihop den där bilen. Men vi lyckas ju, jag har ju väldigt bra folk runt mig nu, så att vi bytte växellåda och sen var det som full fart igen. Och jag hade ju lite flyt där i topp 32 om jag minns rätt, att jag tror att jag skulle möta Västring då.
Men stämmer bra det.
Han hade problem med bilen, så att vi fick en Byron där.
Ja.
Och det är väl nu det kom, för då som det var, jag tror att det var Jocke Gran i topp 16.
Stämmer.
Och vi har ju kört med varandra tidigare och jag menar, vi kör väl ganska likt också. Men det gick, det var att jag var inte riktigt med i starten och var inte riktigt med på hur han initierade heller. Och när jag väl tog igång så tog jag i lite för mycket, så jag sköt över där. Och det var väl efter Mantorp egentligen som allting drog igång. Det var ju, man insåg ju själv att vi har kört åt helskotta för lite bil. Och vi har kört på fel saker. Så att efter det då la vi oss ju i hård träning, och då tänkte vi att det får kosta vad det vill och det får gå hur mycket däck det vill. Men vi måste träna om vi ens ska fortsätta med det här, så att vi får lite mer rutin på det vi gör. För jag har ju inte chasat och jagat folk jättemycket. Alltså jag har kört fruktansvärt mycket bil, men jag har inte tränat med folk så mycket som vissa kanske tror. Så det har ju varit mina killes här ända sedan jag egentligen började med det här. Men
ja, men det är lite verkligen min bild också, att du har ju kvalat otroligt starkt. Förra gången du körde SM hade du ju också en otroligt fin kvalresultatserie där med, jag tror, var du kval etta tre gånger och tvåa en gång eller någonting liknande?
Ja, alltså det är ju våran bild också, att det har gått väldigt bra på kval och det är inget problem att köra lead-åk och sådär. Men det är just det där att vi ville verkligen steppa upp vårat chase game, så att och det gjorde vi, så att vi har tränat och det har verkligen släppt också. Nu finns det fortfarande mycket att träna på, men om man ser från första tävlingen till vars vi är kanske idag, så är det ju enligt oss själva en väldigt stor skillnad, att man känner sig fruktansvärt bekväm också.
Ja, men det är en viktig bit, absolut. Jag vet, du och Herman Jansson hade väl någon hel dag tillsammans bland annat, där ni i princip bara åkte och nötte.
Ja, alltså vi har nött och jag har tränat med lite annat folk också. Och jag har inte ens kört ett varv själv liksom, bara för att känna på, utan vi har bara hoppat in och kört 2-2 direkt. Allt kan ju hända i tävling också, så varför ska man då kanske träna först och sen börja på att köra med varandra? Det är bättre att man hoppar in i det, och så har man lite marginal i alla fall kanske. Så att det är så vi har gjort.
Ja, kval 2 som sagt slutar på en nionde plats där i första deltävlingen då. Sen så var det ju dags att dra sig hit upp till Sundsvall. Och där så gick det ju också bra. Kval etta.
Ja.
Hur kändes du med den banan och den dragningen den här gången?
Alltså jag har väl inte haft något större problem att köra med murar heller. Och jag är väl kanske den här som vill ha banorna lite mer färgsam och inte så bryt, utan lite mer färgsam bana där det går att åka väldigt mycket med commitment bara. Och det är väl sådana banor som jag kanske trivs bäst med också. Och vi vill ju alltid kvala högt och vi vill ju ta så långt som möjligt. Och jag stod och tittade efter mitt första kvalåk, för det, jag minns inte hur det var, men jag stod och tittade på väldigt mycket folk och tänkte hur man skulle lyckas ta hem det här. Och Ja, vi gav verkligen allt där och det gick ju hem den gången. Så att, det var vi väldigt nöjd med.
Mm. Ja, och den tävlingen där tog du ju riktigt långt. Därför att du blev ju då utslagen i topp 4 mot Martin Freid och fick möta Jim Olofsson i battlen då om tredje pris.
Ja, precis.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yes.
Och där hände ju någonting som var lite intressant.
Ja, alltså jag och Jim Olsson, vi är ju nära vänner och vi hade väl sagt det åt varandra att nu jävlar ska vi åka bil liksom. Mm. Och det var min plan också. Problemet var att någon gång där under däckvärmningen så körde jag lös en tryckslang, vilket gör att det är egentligen bara en sugmotor, så det är 300 hästar ungefär.
Mm.
Men det märkte jag inte förrän jag hade tagit mig ur chikanen och börjat på och dra på där. Jag märkte att det inte fanns någon direkt effekt.
Mm.
Hade jag haft en motor med mindre sugeffekt så kanske jag hade känt det tidigare. Men jag har en ganska bra grundmotor. Och det gjorde att jag uppmärksammade det där lite för sent. Och jag skulle initiera och det tog inte lös ordentligt. Så då fick jag Olofsson i sidan där, så då bar det bara vägen i betongen.
Mm. Ja, det såg lite dramatiskt ut och det blev det också, för du gjorde ju faktiskt illa dig lite grann också i det där.
Jag gjorde faktiskt illa mig ganska ordentligt. Ja, det tog ordentligt i handen där. Jag märkte det inte, det gjorde ont, men sen dagen efter när vi var och rankade där, så då var det inte mycket som var helt i den handen.
Mm. Mm. Så det var ju någonting som påverkade det och du la ju ut, du kör ju dina ganska avskalade och enkla men uppskattade uppdateringar emellanåt, lite garagevideos, och det var någon när du satt utanför sjukhuset där och hade fått lite nedslående besked om det där, men du var säker på att du skulle göra ett försök i alla fall till nästa deltävling.
Ja, jag har ju tidigare år kört med gipsad hand, då har det varit höger, så det här var lite problematiskt när det varit vänster hand som vi rattade med, men man vill så fruktansvärt mycket och det ska väldigt mycket till innan man skulle ge upp, så att vi var faktiskt och testkörde lite grann och konstaterade att det funkar, och då tänkte vi det att då gör vi så gott vi bara kan och ser hur långt det bär.
Mm.
Och det gjorde vi.
Mm. Och efter Sundsvall då så bar du iväg ner till Hultsfred, och som de flesta som lyssnar på den här podden känner till så blev ju den tävlingen inställd på grund av en olyckshändelse. Hur kände du för det för egen del i och med skadan? Och det här?
Alltså vi for ju ner för att vi ville köra, så är det ju. Men efter det som hände och för respekten för den familjen så kände vi det att vi kan inte göra någonting. Är det så att det blir inställt nu, så då ställer vi oss efter det, och det är inga hard feelings åt något håll, utan man vill bara ge full respekt för det.
Mm.
Så att jag känner som ingenting runt omkring det, mer än att jag tycker att det var rätt liksom.
Mm. Du kände inte att det var skönt att slippa belasta handen eller så där nu när det ändå blev som det blev, och det var ingenting du kunde påverka?
Nej, alltså vi kände ändå att vi kunde som prestera liksom, och det kanske var bra att vi inte belastade handen eller gjorde något dumt där, men samtidigt så var vi där för att köra bil och det var det som var tanken, men det vart som det vart och det kan vi inte göra någonting åt.
Ja. Ja, istället då så var det Lidköping som blev nästa deltävling. Mm. Helt ny bana, hur kände du inför den?
Jag vart faktiskt lite nervös när jag såg hur trixaren var när vi var och tittade, för när det blir mycket rattning fram och tillbaka, så det är det som är problemet när man har gjort illa sig senare och sådär, när man ska ratta om och man böjer som hand lite grann bakvägen.
Mm.
Men vi försökte att köra så lugnt och försiktigt, men ändå inte för lugnt. Och det gick ju hem. Vi gjorde väl en halvhyfsad första kvalomgång. Sen när jag skulle köra mitt andra kval så körde jag sönder diffen innan mätet i diffen fortsatt. Och då valde vi att vi kör och hoppas på att vi går vidare på kval 1 och så tar vi det därifrån.
Ja, kval 14, 81 poäng hade du med det där då. Så det var ju inte riktigt där vi är vana att se det.
Nej, och jag var verkligen inte nöjd heller. Samtidigt så kände vi det att vi vinner ju ingen tävling på kvalet heller, utan vi får väl prova något nytt då. Så det kände vi det att när vi hade tränat så mycket och chase och sådär, så kände vi att det spelar ingen roll vem vi möter, utan vi vill vinna än vem det är. Så att då kände vi det att då hoppar vi kval 2 och så siktar vi på stegen.
Mm. Ja, det gick ju ganska bra får man säga. Du hade Fast Mike där i topp 32. Wildcard Tobias Olofsson i topp 16 och Anders Haj i topp 8.
Ja, stämmer.
Sen så förlorade du mot Andreas Lilja i topp 4 då, och hamnade i en battle om tredje igen då, där du fick möta Patrik Frey Algar. Och den
precis
tog du hem och fick kliva på pallen då.
Ja, det stämmer bra.
Känslan att kliva på pallen första gången för säsongen?
Ja, det är ju det man vill. Man vill ju alltid stå högst upp, så är det ju. Och jag ska väl, jag har inte varit nöjd med mina resultat de senaste åren som jag har kört. Nu har det väl gått bra på någon påskladden och lite sådär, men vi känner väl att vi inte riktigt har stått där vi tycker att vi ska vara. Så att det var fruktansvärt skönt att kunna ställa sig upp där och att få vinna några fighter också.
Mm. Ja, bra resultat. Och sen då så kommer vi ner till Linköping i helgen och då gick du faktiskt in i den tävlingen som serieledare.
Ja.
Kände du någon press över det, eller kändes det som att det var som vanligt business as usual?
Ja, träning och kval var det faktiskt väldigt, väldigt lugnt så. Jag har ju inte haft några problem med egentligen nervositet. Lite nervositet har det alltid varit, men alltså det är under kontroll liksom. Men däremot så på lördagen där så var jag fruktansvärt nervös inför 32an, just för att ja, men jag och Herman har kört väldigt mycket och det har varit, när vi har tränat så, alltså det har gått väldigt hårt. Jag visste att han vet hur jag kör, jag vet hur han kör, så att det var väldigt spänt inför det där. Sen är det speciellt när det är kompisar också, man vill helst inte möta dem så tidigt, men det var ju vad det var och det fanns inget alternativ än att försöka vinna den fighten.
Det är Herman som måste ta sig kragen och kvala bättre helt enkelt.
Det sa jag till både han och till Jim Olsson att fundera vad de håller på med riktigt.
Ja.
Men ja, det är vad det är liksom. Det är fort att det inte går som man har tänkt.
Mm. Kval 3 var ju du där då. Så att det gick ju riktigt bra. Micke Johansson, Jocke Andersson och du och Johan Andersson faktiskt som var topp 4 efter kvalet då.
Mm.
Men du lyckas vinna mot Herman i 32an.
Ja, jag lyckas vinna där. Han gjorde någon litet misstag där som kostade han en hel del.
Sen då, apropå kompisar, Jim Olofsson, topp 16, repris på battle om tredje då från Sundsvall.
Ja, precis. Och det var ju väldigt speciellt det där också, för ja, men vi är båda från Norrland och båda kör stenhårt, och jag kände väl efter Sundsvall där att man vill ju ändå köra om. Och vi såg till att tryckslangen satt fast den här gången, så att vi åkte bil och det kändes fruktansvärt bra.
Mm. Ja, det var underhållande att se också på alla sätt. Så att när vi kläv in i topp 4 då, så var ju ni fyra i toppen ifrån kvalet, var ju kvar då allihopa, och även Andreas Staberg som ju låg på en tredje plats efter dig. Mikael Johansson var ju tvåa efter dig då i serien och Andreas Staberg var trea. Så att de som var de främsta utmanarna så att säga var ju kvar där in i topp 8. Så att det var ju verkligen upplagt för en spännande avslutning.
Ja, verkligen. Och så när det skiljer så fruktansvärt lite poäng. Jag tror att alla hade nog väldigt många tankar på hur tabellen såg ut och sådär också. Det var verkligen kul att alla följde med så pass högt upp i tävlingen också.
Mm.
Så det var spännande hela vägen.
Mm. Och ni i topp 4 trion där då gick ju vidare faktiskt till topp 4 där Johan Andersson fick möta Mikael Johansson först. Ja. Men då gick ju den till One More Time. För det var ju väldigt avgörande för dig där. För att när vi såg att ni fyra var kvar så insåg vi ju att om Mikael vann och du blev fyra, då skulle han klättra förbi dig, men inte annars.
Precis, och det var ju väldigt spännande för vi hade lite koll där att vi hoppades ju på att Johan skulle göra ett bra jobb där och vi var väl övertygade om att han skulle göra det. Men då när det var One More Time så tänkte vi att jävlar, om Micke har det här nu då, då är det som det är liksom.
Då fick ju du, så att säga, du hade det ju i egna händer så tillvida att du fick möta då Jocke Andersson, och hade du vunnit mot Jocke då hade du varit klar redan. Så att säga. Nu lyckades ju Jocke vinna där. Hur kände du då? Hann du känna någonting innan One More Time mellan Johan och Micke Johansson gick?
Ja, alltså det har ju blivit, om vi ska prata om lite tekniska grejer, så har det blivit lite hysteri i det här med att köra snabbt också. Och det, kan du åka linjen och köra jättefort och dra lucka på den som är bakom, så är det ju till den vinning. Och det vi visste efter Lidköping var det att Jocke Andersson hade fruktansvärt mycket fart i sin bil. Han är garanterat snabbast i år av allihop. Och hur han har trollat fram det där greppet, det vet nog bara han säkert. Men efter Lidköping så visste vi det, att vi var tvungna att skapa fram så mycket grepp vi kunde utan att göra för radikala försök liksom, utan, och det visste vi när vi mötte han, så vi gjorde det vi hade, men han var ändå lite grann för snabb, vilket gjorde att jag halkade efter och körde åt helskotta för fort mot sista zonen på banan, vilket gjorde att jag sköt över där. Och det var ju där jag gav bort det mest troligt. Hade man haft lite mer fart i bilen så att man kan ligga med lite mer marginal, så då hade man kunnat tajta till det där ordentligt och gjort en riktig fight av det. Men vi visste att vi hade gjort det vi kunde, och vi kände att vi hade gjort vårt bästa liksom, och vi var inte bättre den dagen. Så att vi var ändå väldigt nöjda.
Ja, och då gick den One More Time då mellan Johan och Mikael Johansson, och där Micke åkte ut, och då fick ju ni mötas då i battlen om tredje platsen där.
Ja, precis.
Som Micke tog hem då.
Ja. Och det, jag vet inte, det skiljer inte jättemycket på de där åkerna. Jag missade lite grann i andra ytterzonen, den karusellen där. Hamnade lite grann på insidan där och han kanske var lite närmare. Samtidigt så tror jag att jag hade kanske ett bättre lead-åk, men han hade mycket bättre proximity på mig, så att jag hade väl en föraning om att han skulle ta hem det där. Samtidigt så kände jag det att, som vi hade räknat och sådär, alltså då skulle vi ta hem det, så att jag kände mig ganska lugn i den situationen.
Ja, så då fick du stå där. Det var ju väl för oss som tittade på, så att säga, jag var ju tyvärr inte där på plats, men det var ju ett fantastiskt event. Hur känner du som förare inför finaleventet här i Linköping?
Ja, alltså det är en av de bättre tävlingarna som jag har varit på. Det är bra folk, det flöt på riktigt bra och det var en fruktansvärt rolig bana att köra. Och sen stämningen överlag, det var riktigt trevligt där faktiskt.
Härlig atmosfär att få bli korad till mästare i, kan jag tänka mig.
Ja, det var helt overkligt det där. Det kändes så konstigt när man ställde sig på pallen där, men samtidigt så var man ju som tvungen att säga åt sig själv att man är bäst i Sverige nu. Och ja, det känns helt otroligt, för man har ju verkligen kämpat för det också.
Absolut. Du nämnde ju lite grann om teamet nyss här, men vilka är det du har haft med dig under året här?
Det är ju en lite speciell historia angående det där också. Det är det att de som jag har haft med mig tidigare har ju fått barn och lite sådär, och jag har aldrig haft riktigt mycket folk med mig, utan det var i samband när vi köpte en ny växellåda inför det här året, så kom jag i kontakt med en som heter Jocke Ögren i Övik och Chris Häggqvist som har kört High Coast Racing. De kör fortfarande lite grann, eller de har hållit mest på att skruva i bilen nu, men Och då var det så att då sa vi det att vi försöker att bilda ett team, så att då var det så, och då träffades vi och planerade ihop allting. Sen Mattias Nygård har ju varit spotter åt mig i många år, och det har alltid funkat bra. Sen även Pontus Fransén har följt med, i och med att vi umgås mycket privat också.
Mm. Också förare?
Också förare. Han har...
Även Mattias?
Ja, Mattias har ju kört tidigare också. Och sen är det som Pontus här, kör en S14 med en BMW-motor, och Jocke har en S14 också. De har ju fruktansvärt mycket rutin när det kommer till bilar, och de är fruktansvärt duktiga på problemlösning och allt runt bilar.
Mm.
Det finns duktiga mekaniker på många ställen, det gör det absolut, men det gäller att få en bredd på allting.
Mm.
Till att kunna tillverka grejer i CNC-fräsar och maskiner, och ha ett fruktansvärt driv till att verkligen göra det bästa av situationen också. Och som teamet är nu, jag ska ju inte byta ut dem för något annat liksom.
Mm.
Så det är det som är räddningen också mycket. För min plan var kanske inte att köra det här året på grund av att jag tappade mycket folk, och man kan inte fara själv eller fara två stycken. Det går bara inte.
Nej.
Men någonstans där så ville man ju ändå köra. Men, och nu då när logistiken löste sig med allting, så då tänkte vi då ger vi hjärnet.
Mm. Ja, det var ju tur som det visade sig.
Ja.
Jätteroligt också. Jag kan ju som norrlänning tycka att det är roligt att bucklan hamnar här uppe hos oss. Jag tycker att det har funnits bra förare tidigare också, och nu är det några år sedan den hamnade här uppe. Så att det är lite extra kul med det också.
Ja, verkligen.
Om vi blickar lite framåt då. Nu är ju säsongen precis avslutad, men har du några tankar och funderingar inför kommande säsong? Eller?
Vi har väl funderat lite grann. Det är klart att SM och köra ett år i SM är ett alternativ, självklart. Samtidigt så är det ju mycket det här med budgetar och få ihop allting runt omkring, om man ska gå upp lite grann. Där vi står idag så vet vi inte riktigt. Vi kommer ha en träff här framöver där vi ska gå igenom dels vad vi har gjort i år och vad vi kan göra i framtiden och vad som krävs för att vi ska kunna ta oss eventuellt utomlands. Det är ju mycket runt omkring allting, men som det är nu idag så vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Mer än att vi ska sätta oss ner här i framtiden och fundera på vad vi vill göra för någonting.
Mm. Ja, det är väl också en sak som är viktig att faktiskt luta sig tillbaka och njuta lite grann av en sån här grej. Det har varit hårt jobb under många månader. Det är ju inte bara sen Mantorp Park-helgen så att säga, utan det här året började ju mycket tidigare än så med förberedelser och så vidare. Så att det är nog en viktig sak ändå att njuta lite grann också.
Ja, men absolut. Vi kommer att ställa bort grejerna nu mest roligt, och sen kommer vi att försöka förstå vad vi egentligen har gjort för någonting och sen ta det därifrån.
Mm. Ja, men då så. Då har inte jag någonting mer. Har du någonting du skulle vilja säga eller hälsa eller någonting så här?
Ja, det är ju stort tack till alla sponsorer som har hjälpt mig med det här. För utan dem så är det helt omöjligt. Då skulle jag sitta här ute i bushen och inte kunna göra det jag verkligen älskar att göra.
Mm. Ja, vi hoppas att du får hitta på någonting bra att göra till nästa år, och att du även få framgång i att ragga lite samarbetspartners till det, och att det här hjälper till att lyfta upp och visa vilken duktig och seriös förare du är, så att det löser sig med någonting bra till nästa år.
Ja, det är det vi hoppas på.
Ja, men vad bra. Då säger vi tack så mycket till dig Mattias Johansson, och grattis än en gång.
Tusen tack, tusen tack.
Ja, då har vi hört intervjun med Mattias. Intressant.
Mycket intressant. Pratglad. Kul att höra Mattias, tycker jag.
Sjukt värdig vinnare.
Ja, absolut. Det tycker jag. Och,
ja, det där sagt, har han kämpat på länge.
Ja, det har han gjort. Och han har haft mycket otur. Vi har sett honom kämpa förut. Han har kört den där bilen utan motorolja vid något tillfälle på Sundsvall och hoppas att det skulle hålla. Och en gång körde de upp till Umeå för att renovera motorn över natt. Och fick, det var någonting med några feldelar, de hade översizade kolvar eller vad det var.
Lite brutna som händer och sådana här saker.
Ja, men alltså bruten högerhand hela säsongen 2018 typ, och nu då det här problemet han åkte på i Sundsvall och sådär, så att det är helt klart en
ganska imponerande. Alltså, med alla de saker som har hänt, inklusive den brutna handen som säkert inte är riktigt kry än heller, och lyckas kamma hem hela mästerskapet i det här fältet med förare.
Ja, men och det, han säger ju det också, att det, när han tittar på röntgenbilden där, det är inte mycket som är helt i den där handen. Så att det var ju liksom inte bara någon spricka eller en sak som var av, utan den hade fått en rejäl smäll. Så vi slutar ju då med Mattias Johansson på 365 poäng. Tvåa då Mikael Johansson som sagt, 361. Och trea Andreas Staberg, 345. Ett imponerande resultat av Andreas tycker jag också. Det är hans premiärsäsong i SM, det här får vi faktiskt komma ihåg.
Här?
Ja, det är det. Han körde...
Och han har varit stark genom hela säsongen.
Ja, han körde RM 2018.
Ja, det gjorde han.
2019 hade han uppehåll och i fjol var det ju inget mästerskap. Så att... Mm. 2019 var det väl som han var spotter åt Fredrik Persson, tror jag. Kevin, man kan inte annat än bli imponerad av Kevin som bryter runt det där jävla Volvo-skåpet alltså på det där viset.
Men han det får ju se ut som det vore någon liten C30 han kör. Alltså, det är helt sjukt. Han måste ju ha lyckats få till chassit. Alltså han måste ju, han och hans team måste ju vara fruktansvärt duktig på att få, ja, som du säger Henke, Silja Line och bete sig som en liten vattenskoter. Alltså det är helt sinnessjukt.
Ja, men som han bryter runt den där bilen på banan.
Ja, det är helt otroligt. 318 poäng skrapade han ihop. Riktigt fin poängskörd. Vart tvåa i första deltävlingen bland annat. Fem Andreas Lilja. 293. En kille jag tror vi kommer fortsätta att se mer av. Han vann ju en av de här GDS-tävlingarna som kördes under 2020 bland annat. Jocke Gran är med uppe i sin gamla 245. Vi vet att den har fått lite sporadiskt med kärlek sista tiden här, för han håller väl på med sitt Nissan-projekt.
Mm.
Så att riktigt bra. Patrik Frejalgar, också SM-debutant, körde också RM för ett gäng år sedan här. Sjunde plats. Riktigt bra, 285 poäng. Gran hade
290. Patrik är en sån där kille som han liksom, han är med där uppe, men han märks inte lika
Nej,
mycket.
Nej, han är en liten sån. Han är lite som, om ni har sett den gamla klassikern Convoy med Chris Christopherson. Man ska vara som en anka. Man ska se lugn ut på ytan och paddla på som fan under vattnet.
Ja,
men lite, det är lite Patrik Frejalgar kan jag tycka. Han är inte den som sticker ut så där åt något håll, så, men det blir bra resultat blir det.
Det är väl huvudsaken.
Ja, han är ju jämn. Ja, han är ju jämn liksom.
Mm. 8, Jocke Andersson. Som sagt, riktigt stark upphämtning här på slutet då. 282 poäng lyckades han finula ihop. 9, Filip Ågren. 259. Filip är övertygad om att vi kommer få se mer av framöver här. En duktig förare och seriöst satsande. 10:e plats, Martin Freid, som ju hade en riktigt stark start på säsongen. Bra i på Mantorp Park och vann ju då i Sundsvall. Lite tuffare avslutning på säsongen, och vi är ju många som vet vad det säkert kan bero på. Så att 210 poäng lyckades han skrapa ihop där.
Det är bra ändå med tanke på allt.
Ja, det tycker jag absolut. Vi hoppas att Martin är tillbaka nästa år igen och kör en stor satsning då. Dennis Andersson, 11:e plats. Kul att se Dennis där tycker jag. 171 poäng, och då hade han en nolla i första deltävlingen, så att det är starkt att hamna så långt upp med och börja med en nolla. Viktor Wettermark såg vi ju 12:e plats då, 168. Han var ju i final och hade ju segern i en liten ask upp i Sundsvall, men hade ju befarade motorhaveri, så att han vågade inte chansa att köra, utan han avstod. Tony Averstedt gjorde ju en rejäl kämpainsats, hade ju noll poängar i Sundsvall då i och med den här murkraschen. Och gjorde ju ett riktigt, riktigt lagarbete för att få ihop den där bilen till Lidköping igen. Kul att se.
Att den var kör, att den gick och återanvända det där chassit efter den där smällen. Det, är helt...
vi har ju pratat om det, att den dunsen man hörde då, det kändes i maggropen.
Ja, men det gjorde ju ont bara att stå och höra den. Liksom. Jag trodde ju aldrig att någon skulle kliva ur den bilen själv efter den där jättesmällen.
Nej, det var en rejäl duns som kändes.
Jag kommer ihåg när man först så hörde ju smällen och så blir det ju så här tyst.
Ja. Ja, men man hör liksom hela publiken dra i efter andan.
Ja. Men sen så ser man att han kommer ut. Och jag kommer ihåg min tanke efter att jag sett att han hade kommit ut. Så bara, det där chassit lär ju vara snett och vind ja, på alla håll.
Det där är en blomlåda. Ja. Men alltså ja. Den som byggde hans bur skicka blommor till den killen alltså för den där smällen var, ja, den, alltså jag vill inte någonsin se en sån där jäkla smäll någonsin oavsett motorsport. Det där var fan kusligt.
Nej. Mm. 14:e plats då Fredrik Persson. Också en liten sån där som Patrik Frejalgar. Inte den som väsnas mest på något sätt men ja, bra resultat. 148. 15:e plats Fredrik Westring. Kalix motorklubb som ju har långt åka till alla tävlingar. 148 poäng också. 16:e Jonas Fransén med Mazda RX8 då. 144. Sen har vi 17:e Viktor Andersson, 18:e Anders Haj, 19:e Henrik Johansson, 20:e David Mellqvist, 21:a André Andersson, 22:a Mattias Bengtsson, 23:e Pontus Hartman, 24:e Jimmy Karlsson, 25:e Herman Jansson, 26:e Fast Mike Mikael Andersson, 27:e Tobias Andersson, 28:e Christian Erlandsson, 29:e Erik Kagg, 30:e Erik Kadikis, 31:a Johan Jalkelid, 32:a Pontus Karlsson, 33:e Henrik Kåre, 34:e Pontus Furbring och 35:e Erik Fadul som ju inte körde någon eliminering överhuvudtaget. Jag tror inte han körde någon kvalrunda ens. Han var ju med i Sundsvall i alla fall och åkte lite grann men jag tror inte det blev så mycket kört för Erik där. Så där hade vi 35 förare som fick poäng i årets SM och dessutom då så hade vi ju 9 stycken vanliga wildcards.
Vanliga dödliga så att säga.
Nej men 9 stycken vanliga wildcards plus då de här 3 RM-killarna också. Så att 12 stycken wildcards som har varit att blanda sig i det här under säsongen.
Mm, vad tycker ni om det? Har det varit bra eller har det varit dåligt? Tystnade man låser sig ja. Som ett litet täcke. Personligen tycker jag det har varit blandat.
Ja, det har varit blandat. Jag ska säga så här, jag var väldigt skeptisk innan, det vet ju ni. Det har varit bättre än min farhåga. Det har det varit. Men vi såg ju här hur det ända in i det sista så påverkade ju Johan Andersson då i det fallet utgången av det här och sådär. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker det har varit bra tävlingar och de har kört bra, de har satsat friskt och så vidare. Sen har det varit lite oturligt kan jag tycka att i någon tävling var det noll wildcard. Så det var, sen var det Mantorp var det ingen för den föraren hade bestämt sig för att köra serien.
Han var en ordinarie istället.
Ja, och så sen i Sundsvall så var det ju några stycken och sen då Lidköping så var det ingen igen.
Nej, det var det inte det.
Det är i så fall bättre att ha wildcards till varje tävling.
Ja, precis. Och få det så att det blir någon slags kontinuitet i det, att man har 3 stycken i varje tävling eller någonting.
Men nu tycker jag att de här grabbarna som har kört wildcards i år, alltså, du förväntar ju just kallt att ni kör hela serien nästa år.
Ja, det tycker jag också.
Johan Andersson är undantagen. Nej, men jag vill se Johan Andersson i en seriös DMX-satsning. Jag har sagt det här till Johan och jag har sagt det till hans pappa också som är delaktig i det där teamet och jag tänker inte sluta tjata om det. Vi behöver få se Johan mäta sig med DMX-gänget och det kan tänkas att den där bilen inte riktigt räcker. Jag vet inte riktigt. Speciellt i år med den här hastighetshysterin som har blivit. Men jag tror att Johans körstil och hans den här kontinuiteten, han är ju så otroligt konsekvent i sin körning. Om han kanske inte kommer att ligga på andra, tredje, fjärde plats i varenda deltävling, men jag tror han kommer att ligga på stadiga poäng i varje deltävling.
Ja.
Det tror jag.
Det skulle vara väldigt kul att se. Alltså.
Sen är det mycket annat som civilt som ska gå ihop och sådär. Och jag vet ju att han har haft problem med jobb och annat. Som
det är väl inte det billigaste man kan göra heller att kastas ut på en sån här vända?
Nej, jag vet, men nej, nu, vi har ju andra som jag tror mycket på som säkert kommer att fortsätta med DMX-satsningarna också. Så, men jag skulle ändå vilja se Johan.
Ja, det vore kul om Johan kunde ansluta till dem. Mm. Så att vi fick en grupp med som åkte ut.
Precis.
Det är det.
Ja, nej men absolut. Jag vet inte, sen det låter väl lite som en sån som Jim Olofsson till exempel. Det sa vi ju redan i förra podden att nog verkar det väl som han har fått lite blodad tand för det här med tävlingsdriftningen.
Jo, men han har väl enligt hans vlogg så har han väl börjat planera lite grann. De ska väl sätta sig ner och räkna på vad det kommer att kosta och jaga samarbetspartners och se över bilen nu under vintern och sådär. Så jag tror att han har varit riktigt taggad.
Inför en satsning på nästa säsong? Mm.
Ja. Så det ser jag verkligen fram emot. Jag hoppas det är några fler gamuvar som... Mm. Håller på. Nu ser man ju
vi har ju några stycken.
I dagarna här så vi håller ju Ivars på att avyttra diverse saker för att bygga någonting annat förhoppningsvis.
Mm.
Så jag hoppas att han kanske har också fått blodad hand.
Ja,
så han inte tänker bygga en crime attack eller något.
Nej, inget sånt. Men vi, en sak vi ska komma ihåg ändå tycker jag. Vi är väldigt tacksamma för att vi har haft bra förare i SM i år. Men vi får nog faktiskt tacka pandemin lite grann för det också. Därför att en del av de här hade tveklöst kört GDS om den hade varit tillgänglig.
Ja.
Så vi vet ju dessutom att ett antal av de här förarna var ju dessutom, när vi såg listorna från norska serien, hade ju tänkt att köra den norska nationella serien och inte vara med i SM. Så att vi får tacka pandemin lite grann för den här uppställningen.
Precis.
Så är det. Och en del av dem kommer att falla bort om GDS går som vanligt.
2022. Jo, men och så om de kanske öppnar gränserna lite mer så att då borde ju kanske fler som söker sig som sagt vart till andra serier runt om i.
Mm.
Det kanske inte vore en helt konstig tanke att kanske kombinera att du som förare kan köra norska och svenska.
Mycket finansproblem där kan jag tänka mig. Och sen worst case om tävlingar krockar med varandra och sådär. Så det kan ju vara ett...
Det där beror ju lite på hur norska serien lägger upp sin serie nästa år. För att de har ju haft två tillfällen bara nu de senaste två åren här. De har ju kört en helg på Vinstra och sen har de ju varit i Lillesand och kört en dubbeltävling. Det blir ju ekonomiskt ganska fördelaktigt att göra så.
Ja.
Så att,
men för de svenska förarna så blir det ju en ruskig, det är klart de bor i söder om Stockholms trakten så är det inte så ruskigt långt, men Oslo tripp är nästan lika dyrt att åka dit som åka upp till oss här.
Men jag tänker mig att åka två gånger till Norge än att köra en fyrtävlingsserie där du ska åka dit fyra gånger, det är ganska stor skillnad. Så. Men i alla fall, så vi får väl se vad som, om jag tittar lite grann i den här listan så skulle det förvåna mig om Mikael Johansson, Andreas Lilja, Jocke Andersson till exempel, är gränserna öppna nästa år så skulle det förvåna mig om de tre till exempel stå på startlinjen i ett SM.
Om nu inte SM har på något sätt tänt upp det igen.
Ja.
För i år har det varit jämnt och man har hört förr flera gånger säga att det har varit väldigt kul och intressant.
Jo, ja, absolut.
Det har väl varit ett av de bättre SM:erna som jag har sett i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Det är ett av de hårdaste SM:erna i alla fall.
Mm. Ja, men det tycker jag absolut. Och när vi, som jag sa, när vi räknar upp de här killarna, jag tycker främst om det här yngre gardet och liksom när vi börjar titta ner mot tionde plats. Vi hade som vi sa Andreas Lilja på femte, Filip Ågren nionde, Martin Frejd tionde. Det där är fan ingen dålig trio, eller?
Nej.
Med bra grejer. Och de är femma, nio och tio. Så att absolut har det varit hård konkurrens. Helt klart. Men om vi tar Mikael Johansson fortsatt som exempel då, så han har vunnit SM en gång. Nu var han på målsnöret och vinner en gång till. Jag tror inte att han är översugen att göra ett binder Dandert Gutter t-shirt.
Mm-hmm.
Så att jag tror att han kommer att hoppa vidare. Och det är ingen kritik mot den här serien.
Men det är väl egentligen det man ska göra när man liksom, topp 5 har väl liksom bevisat att de tillhör topp 5 i landet. Nu är det dags att kliva nästa steg uppåt.
Ja. Men om vi lämnar tabellsnacket lite grann då och lite grann kika på serien här, så måste vi väl säga att vi är väldigt nöjda med hur den här första säsongen med en promotor har förflutit.
Oh ja, oh ja.
Ja, jo, det är en viss skillnad.
Liksom, ja men alltså, det är ju
nu,
det.
Nu har ju driftingsporten tagit steget upp i liksom de stora grabbarnas division, så att säga. Nu är det inte någon liten farmarserie. Nu har de bevisat att nu är den där den hör hemma.
Mm.
För allting jobbet runt med alltså PR och media och liksom hur saker och ting har skötts och
mm. Och ska vi lyfta fram på den här banketten som hölls då dagen innan tävlingen faktiskt, så var det ju en person som blev utsedd till årets eldsjäl där, nämligen Samuel Kålsmyr, som ju har producerat videomaterialet för serien. Så otroligt välförtjänt, därför att denna kille har jobbat stenhårt för att producera detta material. Jag vet att han satt uppe till långt fram på nätterna på Mantorp tävling. Då åkte han ju hem till kontoret då, eftersom han är från Linköping, så åkte han ju in till kontoret och satt där och producerade de här filmerna på natten och sen upp på morgonen igen och var där och så vidare. Och så där har det ju rullat på.
Jag menar, de har ju spottat ut nya grejer i stort sett hela tiden. Det har inte varit så att det varit liksom brist på information eller kul klipp och sådana grejer. De har ju jobbat
dessutom inåt. Tycker jag att det är jätteroligt, för att Samuel är en otroligt trevlig person dessutom. Alltid när man träffar honom så har han tid att byta ett par ord och liksom...
Hur han ens kan ha det? Alltså det,
ja, jag förstår det, inte det heller.
Helt riktigt, obegripligt.
Men det var en... Jag tycker att han är faktiskt en ganska viktig del i framgången med det här. Att skapa ett tilltalande videomaterial som kan gå ut om tävlingarna, det är jätteviktigt. Sen har vi livestreamen, SLC-tv. Vi var väl lite frågande, lite kritiska kanske till en början. Det var mycket hopblandningar med bilder på förare. Det var fel klasser och man blandade ihop förare och det var alla möjliga såna där grejer. Det där vet vi att de har jobbat på och det var ju bättre. Jag såg inga fel nu i finaltävlingen.
Nej, grafikmässigt funkar det väl hur bra som helst, tycker jag.
Så att det känns ju som att det där är ju ett problem som är lösbart. Liksom.
Ja, men alltså, de kommer in i en sport som de säkert inte är speciellt insatt i. Och det är ju fruktansvärt svårt. Men det märker man själv när man har varit iväg och ska fota en sportgren man hade fotat tidigare. Det är ju omöjligt. Men är det en sport som du är helt ny för, då är det ju nästan omöjligt att liksom få något
flöde i det. Ja, men så är det ju. Men det är därför måste man ju lösa det där på något praktiskt görbart sätt, med att bilden på Fredrik Persson, den heter SM14 Fredrik Persson.
Jo.
Den kan...
Inte heta DCS-768, så får man gissa vem det är. Liksom.
Precis. Så därför. Men... Så det har varit lite sådana där grejer. Jag tycker det har varit bra kommentering i form av att det har varit duktiga sidekicks.
Oh ja.
Jag tycker Rickard Lord gjorde ett fantastiskt arbete i de här två senaste. Som
han är helt världsbäst.
Ja, jag tycker Johan Andersson och Kim Fors gjorde bra ifrån sig också, absolut. Så att där är ju ett stort lyft, helt klart.
Mm.
Som har varit viktigt, tycker jag. Eller håller ni med mig om det, att det har varit viktigt för serien att ha den här livestreamen?
Ja. Det enda jag kan egentligen komma med som kan vara lite kritikmässigt är att de har förlitat sig väldigt mycket på drönarbilder. Och det är ju fränt, men det är ju... Jag tycker det är... Drönarbilden är en krydda. Som sista tävlingen här nere nu, det var fan inget bra. Alltså, om vi ska gå så hårt längst ner på banan, så att säga... Det som var längst bort ifrån starten, det förlitar de sig helt på en drönarbild istället för att bygga upp någon mast, hyra in någon saxlyft, sätta den i en flaggstång, whatever. Sätt en kamera ner där så vi får en fast kamera istället för bara köra drönarbilder. Speciellt när det var mörkare så var det fan, alltså det var dåligt gjort. Det var riktigt uselt producerat, den biten. I övrigt har hela serien funkat skitbra, tycker jag, men just den grejen... Hatten av till drönarkillen. Alltså jag såg redan under kvalet, såg man de här två kablarna skulle tvärs över banan. Plus att det är någon som har tyckt att det var en bra idé att hänga en Toyota Supra i en kran där också. Och inte krocka med varken Supra eller vajern under kolmörkret där. Alltså det är...
Gång på gång.
Efter finalen så gick jag förbi drönarkillen. Han hade med sig 4 drönare.
Ja, men man såg ju i livesändningen så kraschade ju faktiskt den.
Mm, han kraschade 3.
Ja, fy 17.
3 stycken under helgen då. Och det var mycket var på grund av mörkret och röken.
Ja, det kan jag förstå. Ja.
Nej, men absolut, det var inget fel. Jag tyckte också att han flög bra och sådär. Men det kan bli för mycket av det. Så att, jag tycker man kan förlita sig mer på fasta kameror. Och sen, det var några tillfällen jag tyckte det hade kunnat vara betydligt rappare i bildproduceringen där. Att det var... man låg kvar lite för länge på någon kamera så att bilarna hann iväg och sådär. Men på det stora hela tycker jag att livestreamen har varit helt okej, och den har fyllt en viktig funktion i att lyfta serien.
Mm. Framförallt nu under pandemin också.
Ja. Jag hade gärna sett en, vad ska man säga, en fast drönare, om vi kan ta någon Inspire eller någonting som filmar uppifrån rakt ner. Jag såg någon vad sjutton var det? Det var någon tävling i alla fall jag såg på livestream på nätet där de körde drönare uppifrån. Jo, det var från Formula Drift i Japan som de körde det. Och då hängde de en drönare uppifrån så att bedömarna dels kunde se exakt vart alla var i alla zoner och sådana saker. Och publiken också kunde följa med väldigt smidigt. Och då blir det som en statisk bild istället för bara köra race-drönare som bara, som sagt, var en frän effekt på det hela. Så hade det varit schysst om de kunde få upp en kamera till så det blir en till statisk kamera eller sätta en till. Nu är det ju svårt att hitta någon som kan stå och vara en bemannad kameraman där, men...
Ja, alltså det, ja, allting är ju exponentiellt beroende på vad du gör, men det är som du säger, drönaren ska ju bara vara som en krydda.
Mm. Men det måste ju vara liksom, för vissa scener eller vissa sekvenser var det ju omöjligt att se hur föraren låg, för då såg man huven, hörnet på huven på lead-bilen. That's it, du har ingen aning vad som egentligen händer i battlen. Då såg liksom på högra hörnet på bilen som låg i lead.
Mm. Ja, men framförallt de som sitter på livestreamen tappar ju väldigt mycket.
Ja, nej, men är det något mer tycker ni vi ska lyfta när det gäller serien? Jag tycker att det känns ju som det har satsats en del på lite mer pris, både grejer och lite...
Ja, den här gången fick de ju faktiskt, vad ska man säga, betalt för allt slit på något sätt. Den här gången var det ju ett pris och jag tyckte det var en ganska ball grej. Jag vet inte om Simson var inblandad i Mattias pokal så att säga, som var en hjälm där. Jag tyckte den var asball.
Mm. 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 Sen fick de ju också presentkort till gatebil.
Mm. Mm. Ja, de fick ju presentkort till i stort sett allt, tänkte jag säga. Men det var ordentligt med priser den här gången.
Och jag måste bara säga, alltså all heder till både Matilda, Max, hela STC-gänget, hela utskottet. Alltså de har, med de medel som fanns och med de alltså, utmaningarna på grund av pandemin, så har de gjort ett grymt jobb.
Så är det. Carolina Andersson inte minst också, har hållit ihop det administrativa, och vi har även bedömargänget. Tycker jag vi kan lyfta lite grann.
Oh, ja.
Alexander Kvist, Daniel Hyverinen har varit med på alla deltävlingarna, och sen har det varit, tror jag, varierat lite grann vem den tredje har varit.
Men det är som vi satt och skojade förut, det är liksom obegripligt att de kan ha rådda ihop hela det här skeppet på så få människor.
Jag vet ju att det har ju varit lite fler ifrån Mantorpark-gänget. Marcus Stenmark har ju varit synlig på nästan alla tävlingarna och några fler också. Sådär. Så att det har nog varit gäng, men jag tycker de har jobbat på jättebra, och en sak som vi ska försöka få till och som vi ju pratade med Max Lundgren om när vi intervjuade honom inför finalen här, det är ju att vi ska försöka få till ett litet snack med honom och eventuellt med Matilda om några veckor, när kanske planerna för nästa säsong har satt sig lite grann också.
Mm. Mm.
Hur ser ni på nästa säsong? Tycker ni att ska vi fortsätta med gatubil som promotor?
Det enda negativa tycker jag att det är någon dum jävla vinter däremellan. Jag hade gärna att nästa säsong börjar nu till helgen. För det, så, men, ja. Men jag är den där killen som vill ha 10 deltävlingar i SM. Men
vad säger du, Henke, om gatubil?
Alltså, det var en perfekt matchning. Mm. Jag tror den sitter som handsken. Alltså, bygga på det här och bygga vidare tror jag är perfekt.
Men gatubils rutin visade sig i hela serien, tycker jag.
Ja, absolut. Och jag tycker att de förtjänar att få... Ja, vi har ingen aning om nu och vad det finns för avtal och sådär, om det finns någonting överhuvudtaget, utan nu är vi fria killgissningar här igen. Men jag tycker att vi ska ge Gatubil en möjlighet att få bygga vidare på det här minst en säsong till för att visa vad det verkligen kan ge. För det här var första gången, det måste vi
komma ihåg. Ja, men vadå? Så det här var liksom bara en gång, en sån här pröv?
Nej, men jag har ingen aning.
Nej, jag tog på något sätt givet att det här var fler.
Ja, men jag ser det, Henrik, men det spelar ingen roll. Utan det jag säger, det är att jag vill att de ska få chansen en gång till. Och det finns säkert ett sånt avtal, men jag bryr mig inte om det, utan jag pratar utifrån vad det rent tävlingsmässiga, så att säga. Och då tycker jag att de ska få chansen att vidareutveckla det här.
Jo, men jag tycker personligen att de har bevisat att de har förtjänat att ta hand om den här serien. Ja, ja. För jag menar, de fick...
Ja, men de har ju kompetensen fört.
Ja, men de fick en hyfsad... Vad ska man säga? Det var med de medel och den av förutsättningar säsongen innan var, så hade de en hyfsad bra grundsten att utvecklas ifrån, eller utöka ifrån. Men jag hade ju aldrig förväntat mig att det skulle bli så här bra. Jag är jätteimponerad. De har tagit ett sånt enormt mycket större kliv än vad jag hade någonsin trott att de skulle klara av att göra.
Absolut. Men så här, nu jag ska lägga lite våtfilt över det här. Men, nej, men jag tycker ändå, vet du, att det har varit en sån konkurrens, att det har varit så många bra förare med i serien, har ju också lyft helhetsintrycket av serien.
Ja, självklart.
Och där har vi, som jag sa förut, lite pandemin faktiskt att tacka för det också. Mm. Så att det är några faktorer som faktiskt har spelat in åt rätt håll här. Vi blev utan serie 2020 på grund av orsaker som hade med pandemin att göra. Och så nu så tycker jag att 2021 så har pandemin faktiskt då lyft serien lite grann. Men absolut, det tar inte bort arrangörens eller promotorns genomförande av serien. Jag tycker det har varit jättebra.
Mm. En annan grej som jag skulle vilja ge ett litet pris till. Jag vet inte om vi ska träsnida en springande gubbe kanske.
Det börjar ana.
Ja, Stellner Productions. Tjurrusningar x antal gånger.
Jag säger det, han är helt sinnessjuk, Karin. Alltså man kan stå och prata med han, och så vänder man sig om för det var någonting som lät, och så vänder man sig tillbaka. Nej, då är han i andra änden av området. Alltså,
jag vet inte.
Det är liksom helt sinnessjuk.
Han sprang alltså från då, vi stod alltså på startrakan, kan man säga. Han stod längst ner vid första initieringen. Springer därifrån. Hela vägen upp runt starten. Runt till nästa del mitt på banan. Filmar lite kort. Det var inte mer än kanske en halv minut. Tjurrusning tillbaks. För att plocka när de kommer och ska visa vem som vinner. Och tillbaks. Publiken stod ju avskarvade bakom mig. Liksom.
Men man såg att kameramännen i livestreamen hade också uppfattat den här lilla vätten som springer runt som en jävla tätt inne, som en skollad hamster där inne. Så de filmar ju några sekvenser. Alltså, han ser ju helt slut ut. Jag menar, okej, grabbarna i bilarna har gjort ett jättebra jobb. De är säkert jättetrötta efter det här. Men alltså, kom igen. Någon måste ju...
Ja, han såg ju lite lätt trött ut sista svängen.
Han hade sponsorer och allting. Alltså, men någon måste ju kliva in och ge Joel en skosponsor, alltså, för han har ju om inte annat så tänker jag anmälan till nästa OS i någon form av löpgren, för det här är löjligt. Och det är inte så att han springer runt med en liten jäkla GoPro-filma heller, han har en rejäl jäkla rigg att släpa på.
Ja, 100 meter fotograf med utrustning.
Ja, men alltså han är ju en legendar i det här loppet.
Men vad säger ni, grabbar? Är det dags för den där bomben?
Har vi plockat ner finalen och serien på ett bra sätt, tycker ni?
Ja, jag tycker det.
Mm.
Vi har sagt tack till allt. Och jag hoppas ju såklart att vi får fortsätta vårt jättegoda samarbete med STC.
Mm. Mm. Ja, det hoppas jag.
Även nästa år.
Ur våran aspekt så har det ju varit sjuhelskottat lättarbetat.
Ja,
alltså det kan ju inte gå lättare. För ur vår aspekt sett, om vi bara rent egoistiskt, så har inte vi kunnat haft det bättre än vad vi har haft.
Nej. Och folk ser oss ute och vi skriver och gör en del, men vi samarbetar ju med en del andra grejer också som sker mer i bakgrunden och sådär, så att jag är jättenöjd och jag är jättetacksam över att vi har fått den här möjligheten att samarbeta, så att det hoppas jag verkligen ska fortsätta.
Ja, men jag hoppas att vi har bidragit med någonting i den här säsongen, så att säga.
Ja, helt klart. Nej, men med den bomben då, så tycker jag faktiskt att vi tar och tackar för oss.
Och framförallt så tycker jag att vi allihopa vill skicka ett enormt jättegrattis till Mattias som kammade hem den här segern för den här säsongen. Det har varit fantastiskt roligt och det var
verkligen fruktansvärt
att sitta hemma och se det där och inte kunna vara där nere på plats. Alltså det var...
Ja, det var spännande.
Usch.
Ja, helt klart.
Ja.
Nej, men vet ni vad? Vi hörs nästa gång igen.
Mm.
Ha det bra så länge allihopa. Hej då!
Hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier, eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Mattias Johansson, programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Powerslide Media och produktionsåret var 2021.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.